Välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Idag pratar vi med Pelle Westman. Hej Pelle!
Hej hej!
Du är vår första gäst som ringer in. Berätta, var sitter du någonstans?
Jag sitter nere i södra Malmö och nästan i solskenet där i Sveriges tropiker.
Härligt.
Inte riktigt, men nästan.
Och berätta, vad gör du så långt söderut?
Jag jobbar som tech lead på HD Sydsvenskan. Jag är den som tekniskt leder våra team som bygger två stycken stora tidningssajter. Sydsvenskan och HD, som täcker i princip hela Skåne.
Just det. Och du, jag blev tipsad av en tidigare gäst som gärna ville höra en intervju med dig om specifikt om infrastruktur i Node. Men så pratade du och jag, och du var mer intresserad av att prata om någonting helt annat. Nämligen om distribuerade sociala nätverk.
Ja, precis. Jag tycker det är väldigt aktuellt idag. Det har inte mindre aktuellt på sistone.
Jag har en väldigt vag uppfattning om vad det är för något. Kan inte du berätta lite mer ingående exakt vad det är? Ett socialt nätverk tror jag har koll på, men vad är det som gör det ett distribuerat socialt nätverk just distribuerat?
Ja. Man kan väl gå rulla tillbaka lite i och ta det historiska. Att för 10-15 år sedan så var det väldigt populärt att ha bloggar. Det var innan den sociala webben blev stor och innan egentligen så här webb 2.0 som man snackade mycket då hade slagit igenom. Bloggarna var väl starten på vad man kan säga var webb 2.0. Det handlar mycket om demokratiseringen av verktyg på webben. Att det som innan hade varit i händerna på några få, det vill säga möjligheten att publicera material, det demokratiserades och blev tillgängligt för alla i formen av bloggar. Och då var bloggosfären väldigt levande och stor och alla bloggade mer eller mindre. För det var det sättet du kunde uttrycka dig på online. Du bloggade och du kommenterade på andras bloggar och det fanns aggregatorer som tog och aggregerade allt material från bloggar så att du kunde se vad alla postar om och så. Men sen så började det komma vad som då kallades mikrobloggar. Det kom Jaiku och det kom Twitter. Här i Sverige använde vi främst Jaiku. Internationellt så var Twitter den stora. Sedermera tog ju Google köpte upp Jaiku och la ner den. Så då blev det att man koncentrerade sig på Twitter. Och samtidigt växte också sig Facebook starkt som är någon typ av fortsättning på Lunarstorm. Rent strukturellt i alla fall. Det som hände i det skiftet från bloggar till mikrobloggar var att man gick från en decentraliserad struktur. Så ett av de absolut första grejerna jag programmerade på webben när jag började programmera var min helt egna blogg. Och då kodade jag den från scratch. Jag använde inte WordPress eller sånt. Jag såg vad jag ville göra och så kodade jag den och lärde mig hur man bygger webbsidor från grunden. Idag om jag skulle vara ny och intresserad av webben och skulle vilja börja om från scratch och inte liksom hade någon kunskap kring hur webben funkar, då är det ju mikrobloggarna som har momentumet bakom sig och sociala medierna som har momentumet bakom sig, inte bloggarna längre. Så om jag vill bygga mig en närvaro på webben, då kan jag inte riktigt det idag, för att en närvaro på webben idag innebär att du har ett konto på Facebook, ett konto på Twitter eller ett konto på LinkedIn, Snapchat, whatever, liksom någon av de där stora plattformarna. Och om jag skulle vilja göra forma mitt egna uttryck på webben, designa mitt egna uttryck, bygga de egna funktionerna jag vill ha, gräddarsydor för mina förmågor och mina uttryckssätt, då går det inte det idag. Jag är som bakbunden av de stora plattformarna. Och det tycker jag är väldigt tråkigt som programmerare. Jag tycker det var väldigt kul att lära sig att liksom, trösklarna var så låga att jag som högstadieungdom kunde bygga mig en helt egen blogg som var i paritet med många av de andra stora bloggarna där ute och liksom delta i den bloggsfären som fanns då på helt lika villkor. Det lärde jag mig jättemycket av. Och idag så kan de som vill börja med webbutveckling och börja vad en faktiskt bygger internet, bygger webben, inte riktigt göra det. För de måste i så fall först skaffa sig en anställning på Twitter, Facebook eller någonting för att överhuvudtaget kunna bidra till hur det sociala medielandskapet utvecklas. Det tycker jag stryper innovationen på det här området. För det finns väldigt mycket potential inom de sociala aspekterna på webben som inte utnyttjas. Inte minst beroende på att alla de här stora plattformarna är ju alla amerikanska. Och även om vi matas med väldigt mycket amerikansk kultur i vardagen, så är vi, när man ändå tittar på det mer detaljerat, den amerikanska kulturen och den svenska, eller om man till och med vill ta den europeiska kulturen, skiljer sig ändå på vissa avgörande sätt. Till exempel är vi ju i Europa och Sverige lite mer kollektivistiska av oss, medan amerikaner är lite mer individualistiska. Ett exempel är till exempel Uber i USA. När amerikanska startups ska lösa transportfrågan, då är deras lösning individuella taxis som går att beställa via mobilen. I Storbritannien, när en brittisk startup skulle lösa samma problem, så gjorde de det via kollektivtrafiken, och den tjänsten heter City Mapper. Då har de istället en tjänst där du kan hitta var finns hyrcykeln, var finns bussen, var finns tunnelbanan, hur kopplar de här samman, och att de som bolag också analyserar och hittar busslinjer och annat som saknas och då fyller i de busslinjer som inte finns i dagens nät. Och det är en mer kollektivistisk approach. Men vi har ju inte kunnat utforska hur skulle till exempel en europeisk take på det hela när det kommer till sociala medier se ut. För att de enda sociala medierna som finns idag är de amerikanska. Och på grund av nätverkseffekterna som säger att nyttan av ett nätverk är exponentiell till antalet deltagare i nätverket, så går det inte att riktigt starta upp ett nytt nätverk. För värdet i det kommer bara av den här nätverkseffekten att vara så liten att det är ett totalt slöseri med pengar.
Mm.
Det kan dock decentraliserade sociala nätverk hjälpa med.
Jag håller jättemycket med allt du säger, och jag upptäckte det här nyligen när jag skulle... Jag har inte haft ett Facebook-konto sedan 2011 någonting. Men så skulle jag starta upp ett för att promota den här podcasten på en grupp på Facebook som heter Kodapor, som är väldigt tacksam. Men då hade jag mitt Facebook-konto i 12 timmar, och sen så blev det blockat för att jag höll på med suspekt aktivitet. Jag fick aldrig svar på vad det var för något eller hur, liksom. Jag var bara blockad, och det
är ju problematiskt.
Det är liksom en gatekeeper som man inte kommer förbi.
Nej, det kan man ju också säga. Det finns ju rena demokratiaspekter i det här också med decentralisering. Att om du centraliserar allting till ett ställe, då får det centrala stället möjligheter att göra saker och ting, som att till exempel blockera dig för att du har ett suspekt beteende. Och när man får möjligheter att göra saker och ting, som att filtrera, blockera, då får du också en moralisk förpliktelse att göra det. För om du kan förhindra någon från att göra någonting dåligt, då bör du nog också förhindra någon från att göra någonting dåligt. Och sen är frågan om det som i det större perspektivet är rimligt att en person eller ett företag innehar makten att så hårt kunna styra hur folk uttrycker sig och liksom vad som är rätt och vad som är fel. Det finns de här exemplen, till exempel med skulpturer som har visat nakna bröst eller någonting, och som då Facebook hävdar bryter mot deras riktlinjer och som då har tagits bort. Det är ju inget som sunt förnuft, och det gör ju också att hela världen ska bedömas utifrån amerikansk etik. Liksom att det som inte är okej i USA, det blockerar vi världen över, men det som inte är okej i Sverige, ja, men då det är ju kanske inte riktigt lika högt upp på agendan. Och där skulle man ju vilja att det var mer, jag vet inte vad lösningen på det där skulle vara, men det är ju problematiskt när så mycket makt hamnar i en central punkt, för då blir man moraliskt tvungen som central aktör att agera, även om man inser att det är väldigt problematiskt att man agerar. Det kan man ju faktiskt också se nu, det har ju varit mycket uppståndelse på sistone, i alla fall inom vissa kretsar och nog framförallt kodkretsar, kring EUs upphovsrättsdirektiv. Och det som har varit mycket uppståndelse kring där har varit det som kallas länkskatt, som är att man inte får ta och att sociala plattformar ska betala för att få visa en sån här open graph baserat utdrag av en artikel. Liksom. Och om du bara vill visa länken, fine. Om du vill visa ett litet utdrag av artikeln från open graph-datan, då måste du potentiellt pröjsa till den som äger den artikeln. Och likadant är liksom att du måste förfiltrera allt material som postas hos dig som socialt medium, för att annars så kan du krävas ansvarig om någon skulle råka posta, eller inte någon skulle råka, men om någon väljer att posta upphovsrättsskyddat material men inte har rätt att posta och du inte har filtrerat det proaktivt, då kommer du ta och bli anklagad ansvarig för det. Och det här är ju någonting som går att driva igenom på de jättestora plattformarna. Google och Facebook har ju möjligheterna att bygga filter som kommer kunna fånga ganska mycket av det här materialet. De kommer också fånga sånt som de absolut inte borde fånga. Men om någon kan bygga ett filter som faktiskt kan fånga det här med någorlunda låg fel, någorlunda liten felmarginal, då är det ju Google och Facebook och de jättarna. Men bara för att de kan göra det, så innebär ju inte att de bör göra det. Och det har ju lett till att det blir väldigt problematiskt för de som vill bygga mindre sociala nätverk om det här upphovsrättsdirektivet går igenom i slutändan. För då kommer ju till exempel någon som jag eller någon som någon annan kodare där ute som vill bygga ett litet socialt nätverk. Ja, men till exempel på min blogg som jag byggde då för över 10 år sedan när jag började min bana. Där kunde man posta kommentarer. Och kan man posta kommentarer så kan man också begå upphovsrättsintrång mot alla former av textmaterial. Och att jag som högstadieungdom när jag byggde min blogg skulle ha en möjlighet att förfiltrera allting utifrån upphovsrättsintrång, att det faller ju på sin egen orimlighet. Då hade jag ju varit beroende av ett filter från Google eller Facebook. Och då är man återigen tillbaka till att centraliseringen och liksom beroendet och någon, ja, man skulle nästan kunna kalla det någon typ av Silicon Valley-imperialism nästan, men det skulle vara att ta det lite långt.
Vad är lösningen på det här då? Utgångspunkten för den här diskussionen var ju distribuerade sociala nätverk. Och hur angriper det problemet?
Ja, där finns det två stycken trender just nu. Det finns en som är den som drivs av ett verktyg som heter Mastodon, som är väl det som har fått störst spridning och mest uppmärksamhet på sistone. Och den bryter itu en sajt som Twitter i flera små noder. Och varje nod tar och interagerar med andra noder. Och det brukar kallas federerade sociala nätverk, för de federerar med varandra. Det är ett gäng splittrade sajter som alla binder samman sig i ett större nätverk. Och det gör ju att du som individ kan ta och bygga, sätta upp en sån egen instans och skräddarsy lite och sen liksom ändå vara en del av det större nätverket och få ta del av de här nätverkseffekterna och så. Då är det ju inte en central aktör som kan filtrera alla meddelanden. Men det finns också en annan approach som är den jag själv är mer delaktig i, som är IndieWeb och IndieWebben. Och det som IndieWebben tar och fokuserar på är istället på individen. Att jag som person ska kunna ha närvaro på webben som är min. Den ska inte vara beroende av att vara en del av ens en mindre enhet. Mastodon är då mindre enheter som federerar mellan varandra. Men IndieWebben så har varje individ sin egna profil, sin egna plattform. Och i mitt fall till exempel innebär det att jag har en Jekyll-sajt uppmärkt med mikroformatsdata utifrån det sätt som man märker upp sajter med mikroformatsdata inom IndieWebben. Och det möjliggör andra att följa mitt innehåll direkt från min sajt. Och sen har man utvecklat tekniker runt det för att göra att allt det som man kan göra med Twitter och Facebook kan man i princip göra direkt på de individuella sajterna. I princip ska man kunna säga att det är så att när utvecklingen ska springa snabbt är det svårt för standardiseringen att hinna med. Så när vi gick från bloggar till mikrobloggar, då var det en väldigt snabb utveckling mot realtid och sociala användarmönster. Vi fick retweets, vi fick olika typer av favoritmarkeringar, mentions. Alltså, i början fanns ju inte ens. Du kunde inte svara på en tweet i början, men sen började folk göra det på ett visst specifikt sätt och då började implementera Twitter det. Samma sak med retweets. Folk började själva komma på retweets och liksom man skrev RT framför en post och så kunde andra förstå att man hade delat den posten. Sen så Twitter implementerade det. Hashtags likadant fanns inte heller från början, utan det var någonting som användarna själv kom på. Och nu när liksom det har lite utkristalliserat sig vilka funktioner som finns inom den, som bör finnas inom ett socialt medie, då kan man standardisera de mekanismerna och göra att det går att implementera på alla sajter, och alla sajter kan förstå alla andra sajter när de använder sig av de här funktionerna. Så då förlorar igen den centrala noden sin poäng och sitt existensberättigande. Den agerar ju då en bromskloss för vidare innovation snarare än att liksom accelerera den och vara en katalysator för den. Så då är det rimligt att pendeln svingar tillbaka återigen till den mer standardiserade plattformen som bloggarna var. Och egentligen att de sociala interaktionerna flyttar tillbaka till bloggen. Så att det som var bloggosfären innan och var artikelpostningar i kronologisk följd med kommentarer, nu blir din sociala medieprofil på nätet. Och att man egentligen är tillbaka till där jag var när jag började min webbutvecklingsbana, att jag återigen kan ta och skapa min egna blogg på nätet, och att alla ungdomar som vill göra det idag kan göra det, men nu kan det också vara deras sociala profil på nätet.
Just det. Jag sitter och tittar på indiewebs.org, och jag har lite svårt att greppa vad det är exakt, om det är ett manifest eller är det någon slags mjukvara. Jag har lite svårt att greppa om det är liksom en folkrörelse.
Ja, men det förstår jag. Och Indieweb är just en folkrörelse, ska man kunna säga. Den sätter upp vissa principer för vad de tycker att Indiewebben borde vara. Och några av de principerna är till exempel pluralism. Och att man liksom inte ska ta och ha en monokultur, utan det ska finnas många implementationer av alla lösningar. Det får gärna finnas många lösningar på samma problem. Och det är också någonting som har appellerat mig om man jämför med den här andra lösningen då, Mastodon. För där har du ofta att det har blivit en implementation. Mastodon bygger på teknik som användes av tidigare plattformar som hette Identica och Statusnet. En standard som Mastodon tog sitt ursprung i, en standard som heter OStatus. När jag jobbade tidigare på Flutter så implementerade vi faktiskt OStatus och kunde vara en OStatus-leverantör. Men det vi märkte ganska snabbt var att det fanns en implementation av OStatus egentligen som var levande. Och det var Statusnet och Identica. De körde på samma plattform. Och den plattformen följde inte riktigt 100% standarden. Och den var inte riktigt anpassad för att ta emot den data som vi exponerade. För vi var ganska speciella på plattformen med att det var en tjänst för mikrodonationer. Snarare än en tjänst för att posta dina egna tankar eller vad du käkar till middag. Så antingen var vi tvungna att övertyga dem som maintainade den här andra plattformen att supporta vårt innehåll och följa standarden så som standarden var specificerad. Eller så fick vi själva göra det åt dem. Eller så fick vi strunta i det helt och hållet. Och i samma veva så tog de dessutom och bestämde sig själva för att ja, men, vi vill byta teknikval. Vi tycker XML är gammalt och tråkigt, så vi ska byta ut allting till JSON. Om man ska förenkla det väldigt, väldigt hårt. Och då gjorde det att hela det ekosystemet kraschar tills Mastodon plockar upp det igen sådär 6-8 år senare. Så det som Indiewebben och som gör Indiewebben svår att förstå är just att den tar och den förespråkar den här pluralismen, och den förespråkar också vad de kallar self-dogfooding. Det vill säga att bygg det som löser dina problem och sen dokumentera hur du har gjort och dela dina erfarenheter med andra och sen försök hitta mönster i dina lösningar och jämför dem med mönsterna på andra lösningar och på så vis pusha implementationer framåt. För många sådana här standardiseringar hamnar ofta i att man löser påhittade problem. Man sitter i ett rum tillsammans med andra väldigt smarta människor och tänker, hur ska den här standarden se ut för att lösa de här problemen som finns med sociala medier? Och sen när man kommer till realiteten så har man en standard som kanske inte alls löser det, för det är alltid smart om man har tänkt ut, kanske inte alls överens med verkligheten.
Det är väl det här klassiska design by committee.
Att det är, ja, precis.
Jättesmarta människor som tänker jättemycket, men sen så faller det helt platt när det väl kommer ut.
Ja, det är också klassisk feature creep. Alltså det, saker och ting tenderar ju att bli att ja, men någon tycker att ja, vi måste ha det här, någon tycker vi måste ha det här. Det finns många saker som är nice to have, men till synes och sist så ju mindre du, det är något paradoxalt att ju mindre du standardiserar desto mer sannolikt är det att folk kommer följa standarden. Ju mer du standardiserar det, ju mindre sannolikt är det att folk i praktiken kommer följa standarden. Det finns ju faktiskt lite spännande exempel på det där, som en sån stor standard som OAuth 1. Om man försöker följa OAuth 1-standarden till punkt och pricka, så kommer man efter ett tag märka att till exempel den officiella biblioteket för POP, när man använder vissa parametrar, argument på fel sätt, eller inte på fel sätt, men använder vissa inputparametrar på ett speciellt sätt, då är det lite ospecificerat hur man egentligen ska ta och följa det om man bara tittar ur ett POP-perspektiv. Men tittar man på det ur ett HTTP-perspektiv, tittar på det ur HTTP-standarden och hur HTTP-standarden tillsammans med OAuth-standarden specificerar det, då finns det ett sätt som är rätt. Och det är inte det sättet som OAuth-biblioteket har implementerat det. Men i och med att OAuth-biblioteket har implementerat det på det sättet den har gjort, så har det blivit den de facto standarden som man i praktiken vill få saker att funka med OAuth, som var man tvungen att följa den de facto standarden som levde i praktiken, snarare än den standarden som var beskriven i standarden. Och det är ju ganska symptomatiskt vad som händer med komplexa standarder. Och där har ju IndieWeb någonting att vinna, i och med att den är väldigt modulär. Varje specifikation är väldigt liten och enkel. Du behöver inte implementera alla, du implementerar de standarder du vill. Och du gör det ett steg i taget. Och det gör ju att du också, på något vis, också antar att alla andra kommer göra fel. Så det blir också någon sån här defensiv utveckling, att du kan inte anta att alla andra kommer följa standarden till punkt och pricka, för standarden är väldigt bred, modulär, och implementationerna kommer vara väldigt pluralistiska. Men det gör ju också att det finns den mångfalden av implementationer och den modulariteten. Så när du testar det i praktiken och just gör den här self-dogfooding, att du pushar det framåt genom att bygga det själv, då blir du också varse om att finns den mångfalden, för kommer få interaktioner från andra som skiljer sig åt, och om du inte har tagit höjd för att det skiljer sig åt, ja, då kommer det inte lira. Och det finns också testverktyg och sånt som är gjorda för att testa av att det faktiskt stödjer det fulla spektrat av möjligheter och liksom som finns inom webben, så att det faktiskt kommer funka för alla aktörer. Det gör ju att det är väldigt lätt att delta också. Det har faktiskt gjort att det finns väldigt, väldigt, väldigt många implementationer av varje sak också. Mm. Medan Mastodon, nu är jag inte superexpert på Mastodon, men mig vetligen så har Mastodon ett fåtal stora implementationer. Medan om man kollar på IndieWebben, så på en enskild standard där kan det finnas liksom 10, 20, 30 olika implementationer.
En annan sak som jag kom att tänka på är en trend eller en rörelse som var för några år sedan, att man ska äga sitt eget content. För väldigt många skrev artiklar och postar dem på sajter som Medium till exempel, och lusläste man Mediums, eller för den delen Facebooks rättighets...
Ja, precis, men det är deras villkor och så.
Ja, precis, och då kunde det tolkas som att de får äganderätt över det innehållet. Det var den ena aspekten. Den andra var ren liksom SEO-mässig, är, och det är att ditt content låg på någon annans domän, och om de ändrar på den, ja, men då försvinner den, och all SEO-juice som du har samlat på dig genom att skriva all den här content, den är helt borta. Det var ju många, bland annat Scott Henselman vet jag, propagerade för att man ska ha en egen domän och hosta sitt eget content bara för att ha kontroll över det.
Ja, det är ju också en av de centrala principerna inom IndieWebben, att äga din egen data, se till att den är tillgänglig på vettiga sätt, så att på de sätt som du tycker är användbart för det som är tillgängliga på. Vill du att de ska kunna delta liksom, och exponera sociala möjligheter på dem, gör det. Vill du inte det, gör det inte. Men också bygga för långsiktighet. Så det står faktiskt deras egna principer på sidan, att om det mänskliga samhället lyckas bevara antikt papyrus, viktorianska fotografier och dinosaurieben, att då borde vi väl kunna ta och bevara hemsidor längre än ett år. Och genom att hosta material på andra plattformar så har vi ju ingen makt över hur länge det bevaras. Till exempel var det väl ganska nyligen som det kom fram att MySpace hade raderat MP3-filer gamla MP3-filer typ totalt. Och då alla de som satt på MySpace för, jag kommer inte ihåg vad det var, 10 år sedan när MySpace var stort innan Facebook. Allt det material som de har postat då har ju försvunnit. Också i den här startup-orienterade kulturen som finns idag, framförallt inom webben, så är det ju också alla startup som driver en sajt. Det är ju majoriteten av dem som kommer ju fejla. Alltså det är ju inbyggt i riskkapitalsystemet att 90% ska misslyckas för att 10% ska bli jättestora. Och om man då är beroende av att de ska hosta ens innehåll primärt ska ligga hos en av dem, då när det företaget går i konkurs eller ställer om sin verksamhet helt och hållet, ja, då förlorar man ju materialet. Och då till exempel, om man, som jag till exempel, jag sparar på massa länkar som är 10 år gamla liksom. Och om jag då vill komma åt en länk för det i min pinboard, ja, om då den sidan då är borttagen, då når jag ju inte det originalet. Då har man ju fått köpa till liksom, som jag har gjort i pinboard, extra tjänster som arkiverar det. Men det ska ju inte behövas. Jag ska inte behöva arkivera varenda länk jag sparar för att den ska vara tillgänglig. Det är ju snarare så att alla som skapar någonting på webben borde vara intresserade av att det ska finnas på webben forever. Eller åtminstone till som aktivt plockar bort det. Det ska inte vara att den av en slump liksom, eller av någon annan anledning försvinner.
Kontentan, alltså, äg ditt innehåll, äg distributionen av ditt innehåll. Om du skulle kunna ge ett handfast tips till lyssnarna att börja med detta, vad skulle det vara?
Det jag skulle börja med att tipsa om då är att sätta upp en enkel statisk sajt, typ en Jekyll-sajt eller liknande. Sätt upp den på din egna domän. Använd till exempel GitHub Pages för det. GitHub Pages har stöd för HTTPS och så idag, så det går jättebra. Annars kan man använda något som Netlify för att hosta sina statiska sidor. Då har man en sajt som kräver minimalt med underhåll. Den blir mycket svårare att hacka, ska man säga. Att du har inga dynamiska system bakom, det är bara statiska filer. Så att din attackyta är väldigt minimerad. Om du inte pillar på den på 2 år, fine, det kommer fortfarande vara jättebra. Och sen efter det så skulle jag tipsa lyssnarna om att gå in på IndieWebs sida. Märk upp sin sajt med lite av de uppmärkningar som finns på IndieWebs sida. Till exempel H-feed-mikroformatet och H-entry, som är det som tar och markera att det är en artikel. Sen titta på någon av teknikerna som antingen webmention. Webmentions är för att ta emot mentions från andra som har sina egna webbplatser. Så att om någon ger mig ett svar så dyker upp på min sida. Där finns det tredjepartstjänster som funkar som diskuss. Till exempel driver jag en egen tjänst som hobby med mycket förlust som tar och fungerar som diskuss. För att jag har velat ha det till min egna blogg. Och då har jag tänkt att om jag bygger det för min blogg så kan jag låta andra använda den på sina bloggar. Eller till exempel sätta upp ett API för att lätt publicera till sin sajt. Där kan man köra micropub-standarden. Där finns det iOS-klienter som gör att man kan publicera från sin telefon direkt till sin sajt. Och då sitter det vad en sajt är byggd i. Det kan ju vara att man har byggt den i PHP eller i Node.js. Eller som jag har gjort, jag har byggt en micropub-server som committar via GitHub API till mitt GitHub-repo för min Jekyll-sajt, så att jag kan via min telefon publicera nya poster direkt till min Jekyll-sajt, precis som om jag hade använt Twitter eller så. Och sen bara liksom, ja, men kolla där runt och fundera, vad är det för några problem som jag vill lösa? Vad är det som gör mig glad? Och så slutligen finns det en liten central mekanism i IndieWeb-rörelsen. Och det är, den heter POSSE. Och det är en förkortning för Publish on Own Site Syndicate Elsewhere. För inom IndieWebben så finns det jättebra verktyg, till exempel ett som heter Bridgy, brid.gi. Det är en sajt som bryggar IndieWebben mot de klassiska silosarna. Så att du kan publicera en post på din sajt och sen kan Bridgy hjälpa dig med att publicera den posten på Twitter och dylikt. Och de svar som kommer från på din Twitterpost då kan den hjälpa med att brygga tillbaka till din sajt genom att posta den som webmentions. Just på grund av nätverkseffekterna och också om du faktiskt ska kunna äga din profil på riktigt men ändå vara en del av det större, så ser IndieWebben det inte som någon anledning att bryta med de silosarna som finns idag. Det äger du ditt material själv så att mastern av ditt material ligger på din sajt, för all del, liksom sprida. Det är ju såklart, folk ska ju läsa det. Så bygg mekanismer för att sprida det till de existerande plattformarna och behåll dina följarskador där liksom, eller det finns ju ingen risk eller något dumt i det. Då kan de som vill använda sig av din egna sida göra det. Och de som tycker det är smidigt och bra att sitta på Twitter, de kan göra det.
Jättemycket bra tips. Jättemycket handfasta tips. Vi kommer länka till allt vi har pratat om i show notesen så att lyssnarna kan gå in och läsa vidare där. Tack så jättemycket för att du ville vara med idag.
Ja, men tack själv att jag fick komma här och snacka in i webben.
Jätteroligt att höra om allting. Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.